Tack för förbön, tack för ditt tal, Bertil. Och tack för presenterna. Mia satt i morse i frukosten och var upprörd där hemma. För någon hade snott våran balkonglåda. Hon undrar vem som i all världen skär balkonglådor. Men här fick vi svaret. I början av gudstjänsten så läste Rosalina och Johan en text från första Johannes brev. Jag tänkte att den får vara som en liten fond, och så tänker jag till den också addera ytterligare en text för att tala om det här temat: måste man vara korkad för att tro? Jag vill läsa från Lukas evangeliet i början där, och det kommer också upp på skärmen. Lukas, det första kapitlet, och ifrån vers 26. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom till henne och sa: "Vad hälsad du högt benådade, Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Till ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Ska vi be en bön till. Herre Jesus, tack för ditt ord. Tack för att ditt ord kan ge oss vägledning, hjälp, stöd, uppfostran, allt det som vi behöver i våra liv som lärjungar i den här tiden. Tack för ditt ord är aktuellt idag. Jag ber att du ska tala till oss den här förmiddagen. Tack för att du redan genom sången och genom bibeltexter har talat. Och nu ber jag att du också genom predikan ska tala. Gör det undret, om det vill jag be. Amen. Ni har väl hört om damen som precis hade gått på en gudstjänst där predikanten hade predikat om tro. Och predikanten sa att allt är möjligt för den som tror. Och predikanten sa till och med att det är möjligt att gå på vatten för den som tror. Så damen går hem igen, och på eftermiddagen så prövar hon att gå på sjön där hemma. Och så nedsjunken med vatten till knäna utbrister hon besviket: "Var inte det jag trodde." Dagens tema ställer oss en fråga. Måste man vara korkad för att tro? Nej, men man flyter ju enklare. Nej. Skulle jag allvarligt svara på den frågan? Nej, det måste man inte. För tro handlar ju om någonting annat än det vi mäter på intelligensens IQ-skala. Eller vi avgör med det logiska tänkandet. För försöker vi komma åt tron på den vägen så slinter det alltid. Det är inte en hjärnans fråga först, utan ett hjärtats. När vi i kyrkan talar om tro så far ofta tanken mot hur omöjligheter, som till exempel att gå på vatten, blir möjligt. Det är som om vi inte ska ta emot verkligheten, eller att vi ska ändra på verkligheten. Det blir liksom trosprojektet. Precis efter att min mamma hade dött i cancer, eller gått bort i cancer, så fick min pappa hem en predikofilm. Det var någon som tyckte han borde se den där. Och predikanten på den där filmen, han eldade på om hur saker som drabbar oss inte är Guds mening. Och att vi kan tro oss bortom allt, om vi bara tror. Min far visade mig den där filmen. Och jag minns hur predikanten sprang fram och tillbaka på estraden och hoppade över osynliga hinder. Det kom en sjukdom, hopp. En ekonomisk kris, hopp. Eller motgångar av alla möjliga slag, hopp. Och här gällde det alltså bara att se upp och hoppa i tid så att man inte snubblade på hindren och lät hindren dra ner oss. Alltså, för att tala klarspråk, det gällde att förtränga verkligheten. Det som drabbar oss, sa predikanten, drabbar oss på grund av att jag har en svag tro och en oförmåga att i bönen hoppa över hinder. Min far, han var fullständigt rasande när han hade sett den där filmen. Själv blev jag mest ledsen. För berättelsen om Maria som vi läst visar oss att det går ju inte alls till på det sättet när vi tror. Som troende handlar det egentligen inte alls om oss, utan om Gud. Nyckeln är den 37:e versen här. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Det är inte jag som vare sig kan eller ska gå på vatten eller hoppa över motgångar i livet. Maria var vid det här tillfället ungefär 13 år gammal när hon får besök av en ängel. Och naturligtvis blir hon rädd. Var inte rädd, Maria, säger ängeln. Du ska bli mamma till en son som ska få namnet Jesus och han ska bli den största människa som någonsin levt. Det som ängeln säger till henne är ju i sig omöjligt, eller hur? Det är ungefär som att gå på vatten. För det första, bli inte rädd. Det finns ju en massa saker att bli rädd för. Bara det att man är 13 år gammal och blir med barn kan ju skrämma livet ur vem som helst. Hur ska jag klara av att vara mamma? Hur ska det gå? Jag är inte ens en man. För vilka pengar ska vi leva? Och ännu värre för Maria än bara det faktum att hon blivit med barn var ju det. Och det här skrämde henne naturligtvis ännu mer. Hon hade ju inte, ja ni vet, hon hade aldrig gjort det. Och ändå var hon med barn. Hon påpekar också det här. Hur ska det här ske, säger Maria. Jag har ju aldrig haft någon man. Och det är lugnt, säger ängeln. Det är lugnt. Gud kommer att fixa det här. Gud kommer att ordna det. För Gud är ingenting omöjligt. Ingenting. I 9 månader så bär Maria undret i sin egen kropp. Och den här berättelsen om Maria som själv bara var ett barn som blev mamma till världens mäktigaste man genom tiderna visar oss också det mäktiga med att vara en kristen. Vi gör det aldrig själv. Vi kan aldrig göra det själv. Det är Gud som gör sina mäktiga verk. Vi ser hur många gånger i Bibeln som helst hur Gud använder det som ingen räknar med. Unga människor, barn och till och med vid ett tillfälle en talande åsna för att Guds vilja faktiskt ska ske. Och för hälften av oss här inne är ju damer, eller tjejer, kvinnor. Ni kan ju på ett sätt identifiera er med den unga Maria, hur det är att vara en ung tjej. Jag tänker den andra hälften av oss, vi kan identifiera oss med hur det är att vara en talande åsna. Det är Guds verk. Det är Guds mäktiga verk. Aldrig vårt. Aldrig mitt. Jag kan aldrig producera tillräckligt mycket tro för någonting. Det är en omöjlighet. Jag tänker, låt oss slappna av i det faktum att inte hänga på mig. På mig, på min tro, på min förmåga, utan på Gud. Det enda vi kan göra, tänker jag, är att göra det som Maria nämligen gjorde i den här texten. Hon svarade ängeln när ängeln hade berättat för henne om allt det mäktiga som skulle ske med henne. Hon skulle bli gravid utan att någonsin haft en man. Och den här sonen som hon skulle föda skulle bli världens mäktigaste man genom tiderna. Vad hade Maria gjort? Hon hade ju inte gjort någonting. Hon hade inte ens bett om att få bli använd. Vad säger hon? Hon säger, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Det är min roll. Må det ske med mig som du vill, Gud. Det är min roll. Det är min line. Det är min replik. Tro handlar om att lita på Gud när det gäller. Att lita på att det Gud säger faktiskt gäller. Att lita på Gud. Min favoritbild på tron har jag använt massor med gånger här i kyrkan för. Och det var, jag minns den, om när min pappa skulle måla om huset där hemma. Och hur min pappa med hjälp av en kompis spikade ihop en egen byggnadsställning. Och lite plankor och lite småträd han hittade i skogen. Och sen så skulle han skicka upp mig på den där byggnadsställningen för att måla huset. Jag kan säga att då där så jag kände lite om den där byggnadsställningen som var mest rangliga och känt i hela mitt liv. Och då där så tvivlade jag stenhårt på att den här byggnadsställningen skulle hålla. Men först när jag såg min pappa, 110 kilo tung, springa obehindrat på andra våningen av den här byggnadsställningen fram och tillbaks, som jag började våga att krypa upp på första avdelningen. Första nivån. Och jag kröp bokstavligen fram. Jag låg på magen och så målade jag för att vara så nära marken som möjligt. Och ovanför mig så springer min pappa fram och tillbaks. Efter bara några timmar så började jag själv lita på att den skulle hålla. Och jag satt mig upp och efter en stund så gick jag också fram och tillbaka där och målade huset med full tillit på byggnadsställningens bärkraft. Jag trodde, och tro är ju tillit. Det är att vila med hela sin tyngd på. Tro är inte min prestation. Tro är tvärtom istället faktiskt att släppa taget. Jag säger det en gång till för det var väldigt viktigt det jag sa nu. Tro är aldrig min prestation. Utan tro är ju precis tvärtom faktiskt att våga släppa taget. Därför bär ju också en liten tro. När min pappa sprang omkring på den där byggnadsställningen med en i mina ögon övertro till sin egen byggnadsställning så höll ju den. På samma sätt för honom. Lika bra för honom som för mig. Som kröp fram och knappt vågade lita. Är ni med? Det är en bild, en bild. Men det var byggnadsställningen som höll oss uppe. Inte vår tro på att den skulle göra det. Och därför talar Bibeln ständigt om den lilla trons bärighet. Det lilla jag har räknat, senapskornets lag. För det är Gud som bär oss. Det är Gud som bär oss. Och för honom är ju ingenting omöjligt. Det var Gud som planterade barnet i Marias livmoder. Alltså måste man vara korkad för att tro? Ja, kanske. Det beror på, skulle jag säga. I min förra församling i Göteborg så fick en kille som heter Magnus, han var mindre än 30 år gammal, beskedet om att han hade cancer. Magnus var med i styrelsen och vi träffades väldigt ofta. Och trots sin sjukdom och trots att han inte längre orkade jobba så ville han alltid vara med på styrelsemötena. Och med tiden blev han sämre och under en månads tid så gjorde vi så att vi öppnade kyrkan och så hade vi bön varje kväll under hela veckan i kyrkan och bad för Magnus. Hur tungt det här än var och hur nervös den kan vara att besöka Magnus så var det så att jag kom ifrån varje sånt besök stärkt i min tro. Jag blev uppbyggd av den tro som Magnus bar på, samma tro som bar Magnus. Strax innan han fick sluta sina dagar så blev han pappa. Och det här sörjde han ju givetvis enormt att han inte skulle få se sin dotter växa upp. Men samtidigt så fanns det hos den här unga killen en slags trygghet i detta faktum att himlen väntade honom. Och det var makalöst om att få vara med om en tro som bar så tydligt i praktiken. Magnus blev aldrig frisk ifrån sin cancer. Men frågan är ju, hade han just därför en svag tro? Eller en stark tro? Och går det ens att ställa den typen av frågor? Jag skulle vilja läsa en text till. En text som handlar om tro. Och det är en text för alla morgontrötta. Ni känner igen dem där. De finns överallt runt omkring oss i omgivningen. De smyger omkring och ser ut som alla andra. Men de är ju inte det. Och det Jesus gör här, det är att ge de morgontrötta ett ansikte. För hur ska vi annars kunna förklara vad som händer i den här texten? Det är Matteus 21, och den kommer här. När han tidigt på morgonen var på väg tillbaka till staden, blev han hungrig. Han fick se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det, men hittade ingenting annat på det än blad. Då sa han till det: aldrig någonsin ska du bära frukt. Och med en gång vissnade trädet. Lärjungarna häpnade och sa: hur kunde fikonträdet vissna så tvärt? Jesus svarade: sannerligen, om ni har tro och inte tvivlar, kan ni göra detta med fikonträdet och mer än så. Ni kan säga till berget här: upp och kasta dig i havet, och det ska ske. Och så kommer ordet från första Johannes: allt vad ni ber om era böner ska ni få om ni tror. Det är så att lärjungarna häpnar och undrar: hur kan fikonträdet vissna så snabbt? Jag måste säga, när jag läser om orden så häpnar jag. Tänk på att detta sker i det 21 kapitlet i Matteus evangeliet, kapitel 21. Innan det, bara i Matteus beskrivning, så har Jesus, lyssna nu vad han har gjort. Han har botat två blinda. Han har befriat en fallande sjuk pojke från en demon. Han har talat med Mose och Elia på härlighetens berg. Han har tagit 7 bröd och några fiskar och förvandlat detta så att det räckte till mat för mer än 4000 män. Han hade vid ett tillfälle botat alla lama, stumma, blinda och lytta som han kom med till honom. Han hade vid ett annat tillfälle botat alla sjuka i Genesaret. Han hade gått på vattnet. Han hade bjudit Petrus att gå på vatten. Han hade tagit 5 bröd, 2 fiskar, välsignat det så att det räckte till omkring 5000 män. Han hade botat en besatt man som var både blind och stum. Han hade botat en man med förtvinad hand som fått en frisk. En annan man som var stum på grund av en demon fick talet tillbaka. 2 blinda fick synen. En kvinna med blödningar rörde vid hans manteltofs och blev helad. Han hade uppväckt en död flicka. En lam man i Kafarnaum hade botat. 2 besatta vars onda andar han skickade in i en svinjord. Han hade tystat stormen. Han hade befriat Petrus svärmor från hög feber och vid samma tillfälle en rad besatta. En officers tjänare blev frisk. En spetälsk blev helad. I början av sin offentliga period så botade han enligt Matteus alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Och så häpnar lärjungarna över att ett fikonträd vissnar. Ibland undrar jag över dessa kära lärjungar om de inte var lite korkade. Alltså, det är inte själva undret i sig som kräver någon slags häpenhet, tänker jag. Det var kanske det minsta under Jesus gjorde. Utan det faktum att Jesus väser åt trädet och säger att det måste bli ofruktsamt. Varför säger inte Jesus istället: bli frukt? Och så tar han en frukt. Det var ju det han var ute efter. Ja, jag har inte hittat någon annan förklaring än att det är att Jesus var morgontrött. Och som alla andra morgontrötta så var han på lite dåligt humör. Och så gör han en överilad handling. Men så leder detta, oavsett en bra eller dålig förklaring, då får du själv avgöra, till att Jesus säger till lärjungarna att de kan befalla berg att kasta sig i havet. Allt vad ni ber om era böner ska ni få, om ni tror. Och så hör vi de här orden igen som provocerar mig i alla fall så. Jesus säger: om ni tror, om ni tror. Men vi hör ju istället: om ni tror, som blir till om ni bara kunde tro. Vi har anklagelsen som inte ens Jesus säger, som blir till: det är ert eget fel att det inte blir någonting, för ni tror ju inte. Och så står alla berg kvar, fast cementerade på sina platser som de alltid har stått. Och det är ju det mest logiska dessutom, att berg inte kastas i havet. Därför blir ju inte frågan, som är gudstjänstens tema, måste man vara korkad för att tro, så felställd? Så måste man vara korkad för att tro? Ja, jag skulle svara ja. Jag tror faktiskt det. Men någon slags normalitetens mätmall. För tron handlar ju om att byta tillitsplattform. Den här tidens grund, den här omgivningen är inte längre min grund. En bra lön, ett fint hus, en stor släkt, min egen förmåga. Det handlar ju inte längre om det. Tron litar istället till Gud. Istället för till något eget. Jag tänker att den som börjar följa Jesus byter också medborgarskap. Tänk bara på vilken kalabalik Anna Anka, känner ni till henne, har ställt till med på sista tiden. Det hon har gjort är att hon ger sig in i våra frågor från en helt annan vinkel än alla vi andra. Snuskigt rik, med postadress Hollywood i drömmarnas Amerika, så blir en kulturchock utan dess like mot oss. Vi, ni vet, verklighetens folk här i Södertälje. Jag säger ingenting om Annas åsikter, men jag tänker att samma krock, fast i kubik, infinner sig mellan trons folk och världens folk. Häromdagen så ringde Mia till vår bank för att kolla en del saker. Vi har ICA-banken och hon får tag på en handläggare som går in på vår banksida och ska ge oss olika råd. Han börjar tala om olika sparformer och fonder och aktier, och så säger han helt plötsligt när de sitter där och samtalar: jag ser att ni investerar i något annat än det jordiska. Och Mia funderar på om han menar det hon trodde att han menar. Och mannen fortsätter: det är ju för sig ett bättre sätt att spara. Men de orden gick jag naturligtvis utanför alla sina befogenheter. Det är trevligt att stöta på en likasinnad, säger han. Och så hade han då sett på våra överföringar där på vårt konto. Alla överföringar till Södertälje pingstförsamling. Och med jordiska mått så är det naturligtvis korkat att fimpa så mycket pengar till en församling. Istället för att spara dem i fonder eller göra så mycket annat för dem. Men det nya medborgarskapet, det rubbar all logik i den här världen. Första Korintierbrevet 1:18 säger Paulus: talet om korset är en dårskap för de som går förlorad. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: jag ska göra slut på de visas vishet och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslut Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda de som tror. Ja, det finns något dårhaktigt över hela trosprojektet. Det är ju den smala vägen, säger Jesus. Den trånga porten. Och vi kräver ett visst mått av tokeri för att välja att lita på någonting annat än sig själv. Och sin egen styrka. Att våga krypa upp på den där byggnadsställningen. Att våga börja krypa. Men samtidigt så tänker jag, så krävs det något än mer dåraktigt. Att inte välja att tro. Att hålla fast vid sitt eget lilla svaga, sin egen lilla förmåga, istället för att vända sig till Guds kraft och till Guds förmåga, för vilket verkligen ingenting är omöjligt. Så lämnar jag mig själv med tanken vid de här förberedelserna till den här predikan. Finns det något visare, finns det något klokare i den här världen än att välja att lita på Gud? Och för dig som befinner dig i en situation där allt synes omöjligt, glöm inte orden som ängeln sa till Maria och som skriften säger till dig idag: ty ingenting är omöjligt för Gud. Låt oss be. Tack för att vi får be till dig, Herre. Vi får komma till dig. För dig vilket ingenting är omöjligt. Du känner våra liv, du vet vilka situationer vi finns i. Du vet om problem som ligger överst på vår dagordning. Våra böneämnen, vår oro. Tack för att vi får komma till dig med allt detta. Tack för att vi inte behöver bära det själv. Tack för att vi inte kan bära det själv. Men tack för att du kan. Tack för att du vill. Och tack för att ingenting är omöjligt för dig, Gud. Amen. Thank you.